食ってたんだよ。
En smörgås med köttbullar och rödbetssallad kostar 48 kronor. En kycklingsallad med pesto-marinerad pasta kostar 65 kronor. Det finns 8 olika sorters smörgåsar och 3 olika sorters sallader. Fråga folk någonsin varifrån smörgåsarna och salladerna kommer, frågar jag Arne i kassan.
Svar nej.
De frågar aldrig det?
Nej.
Jag köper en räklandgång för 75 kronor. Det är ljust bröd med räkor, sallad, ägg och majonnäs. Jag gillar räkmackor. Men beslutet är inte enkelt. Jag vet en massa saker som de andra här i bistrovagnen inte vet. Och är det inte så att ju mer man vet, desto större ansvar har man? För att få bekräftat att smörgåsen jag just ätit verkligen kommer från Eat Food Factory ringer jag presschefen på SJ, Dag Rosander. Jo då, säger han. Via vår underleverantör LSG Skychefs köper vi alla våra sallader och smörgåsar från Eat Food Factory.
Vi har ju inget avtal med Eat Food utan vi har ju avtal med Skychefs. Sen vet jag inte hur det är nu. För det var ju lite liv om det här för ett tag sedan. Människor som inte hade uppehållstillstånd och annat. Så vi sa det så. Och det var ju ganska stort liv om det för ett par månader sedan. Jo, men det är så här var det. Det var någon som gjorde en razzia ju. Så var det ju. Det var någon myndighet som gjorde en razzia hos de här IT-fod. Så var det ju. Det var så det uppdagades. Sen så förstod jag att LSG Skychef då hade rätt ut det där då.
På morgonen den 13 oktober förra året kom polisen på besök till Eat Food Factory i Jordbro i Stockholm för att göra en så kallad arbetsplatskontroll. Aftonbladets webb-tv-reporter fanns på plats i Jordbro den där morgonen.
Nu har polisen just börjat en stor razzia här mot Eat Food Factory, en av Nordens största leverantörer av snabbmat och sallader med storkunder som SJ, Coop. Prick klockan 8 nu på morgonen så kom 50-tal poliser.
32 av de 54 anställda som var där greps, misstänkta för att ha jobbat illegalt, alltså utan arbetstillstånd. En av dem som greps är den person ni ska få träffa nu, en man från Uzbekistan. Han vill inte att jag ska säga vem han är, så rösten ni hör är inte hans, utan det är en rysktalande medarbetare här på Sveriges Radio som läser upp hans svar.
Мне нужна была работа, и я искал работу везде.
Jag behövde jobb helt enkelt. Jag sökte arbete överallt. Sen träffade jag mina landsmän och de ju tipsade åt mig. De sa ju, ja det finns ju ett ställe, då får du jobba där. De sa ju något salatfabrik och en gång besökte jag dem och de visste du själva arbete. Och sen de sa, då får du komma och jobba.
Vad fick du reda på då om vad du skulle få tjäna då?
Он объяснил мне по-турецки, что я буду зарабатывать 60 крон в час.
Jo, han förklarade på turkiska. Och den allt som jag förstod var ju så. Och han förklarade att du ska ju vara betalt 60 kronor per timme.
Jag frågade vad månadslönen var, berättar mannen från Uzbekistan. Men jag förstod faktiskt aldrig det. Och det enda viktiga för mig, det var att få ett jobb. Stämningen mellan oss som jobbade där var bra, berättar han. Men cheferna var väldigt hårda mot oss.
Ну, между нами все было очень хорошо, отношения были хорошие, но вот шефы наши...
Темнение было очень хорошо, мы были гуда венеры, egentligen, alla arbetstagare, men arbetsgivarna, de var ju väldigt elaka, de var ju grova med oss, de brukade bara säga och upprepa samma upp, kör, fort, vi måste jobba fort. Om jag har inte lust att jobba, ni får ju lämna platsen, jag har ju hela stor lista av människor som vill verkligen jobba här.
Нас наказывали ни за что, вот иногда... Мы как будто говорили слишком много иногда.
Vi fick ju straff för ingenting. Ibland om vi pratar för mycket och ibland om vi skrattar för mycket. De brukade inte förklara. De brukade bara peka ut. Du ska gå upp. Och det betyder att jag ska ju ta samtal med chefen. Och chefen förklarar aldrig. Han bara säger, då får du lämna platsen. Det finns ju andra som vill ju jobba. Och sen nästa gång, de får inte komma. Han kallar ju de andra. Och när vi frågar, de personer som är drabbade sig av det. Vad som är hänt igen, kan du berätta? Jag fattade ingenting, jag förstod inte själv. Han bara sa, du får ju åka hem.
Jag har hört allt det här förut. Om de låga lönerna. Om folk som får sparken för ingenting. Det var 2008. Då hette företaget Mo Catering. Och jag träffade några som jobbat där och berättade om det här i Konflikt. De var lika rädda då att det skulle komma fram vilka de är som de jag träffar nu. Så den röst ni hör är inte mannens riktiga röst. Det är kallt där inne i fabriken, sa mannen till mig då, 2008. Och folk blir sjuka av kylan, men de vågar inte säga något till cheferna.
Женщины жалуются на почки, на то, что руки распухают и руки болят просто, потому
alla что alla är sjuka. Men de, när man arbetar länge tid, ja, de kvinnorna klagar på njurarna och händerna är svullna också. Det är ont i händerna eftersom allt som de tar är mycket kallt.
Berättar de att de mår dåligt för någon arbetsledare eller någon chef?
Нет, они боятся, они боятся говорить о том, что они больны.
De är rädda att berätta något att de är sjuka eftersom cheferna de behöver friska slavar. De behöver inte få veta att någon är sjuk. Därför de tysta. Om de ska veta någon är sjuk, de sparkar dem på en gång.
Jag fick höra om löner på mellan 40 och 60 kronor i timmen som betalades ut i eurosedlar i kuvert. Och om att de som jobbade inte fick gå på toaletten. Om man gjorde det ändå fick man sparken. Mo Catering, som nu alltså bytt namn till Eat Food Factory, tillbakavisade alla påståenden från de anställda jag träffat. Det enda företaget höll med om var att det är kallt i lokalerna, men företaget hävdade att det finns skyddskläder. En av Mo Caterings, alltså Eat Food Factorys största kunder då, 2008, var Coop.
Det är en leverantör till oss som heter Mo Catering. Det är den största leverantören av sallader och smörgåsar till Coop-Sverige.
Så hur många butiker finns de i då?
Ja, men det är väl 500 butiker.
Märit Wikström, 2008 var hon pressansvarig på Coop-Sverige. Efter reportaget i Konflikt sa Coop upp avtalet med Mo Catering, men några månader senare återupptog man samarbetet igen. Sen 2008 har jag då och då försökt få kontakt igen med de som jobbar på Eat Food Factory, men de vill inte prata med mig. De säger att om det skulle komma fram att de pratat med mig så får de sparken. Och efter det förra reportaget jag gjorde om Eat Food Factory fick jag höra att det utlysts en belöning till den som kunde tipsa chefen om vem som den gången pratat med mig. Rädslan och tystnaden är densamma. Nu precis som då, 2012, är det först efter veckor av övertalning och garantier om total anonymitet som någon ställer upp. Att leva som papperslös, att ständigt vara rädd för upptäckt och att vara beroende av den som ger en jobb, det skapar en rädsla som är svår att bli av med. Och rädslan i sig gör att man blir ännu mer utsatt. Och vem kan egentligen skydda dem om något händer, tänker jag.
Prick klockan 8 nu på morgonen så kom 50-tal poliser, Skatteverket, och gav sig in här. Man hade fått rapporter om att det var folk som jobbade illegalt här.
Den 13 oktober förra året. Aftonbladets reporter Rickard Aschberg står utanför Eat Food Factorys lokaler i Jordbro i Stockholm när polisen kommer dit. Och efter en stund kommer företagets vd Morat Korkmaz.
Ja, men det är du som äger det här.
Jag äger stället precis.
Ja, för det är ju razzia här nu, vet du.
Ja.
De har kört iväg några som jobbar här.
Jaha, hade de inte...
Nej, de har väl inte... De är väl här illegalt då, antar jag. Jag vet inte. Har du några som jobbar här illegalt?
Absolut inte. Det låter jättekonstigt.
Där inne i fabriken var mannen från Uzbekistan och hans arbetskamrater. Han blev rädd, säger han, när polisen kom. Och när han berättar ser jag rädslan i hans ögon. Den är kvar där, i blicken som oroligt flackar fram och tillbaka. Polisen visade sin legitimation och sen skulle vi gå iväg en och en för att svara på frågor, säger han. Vi fick frågor om hur vi fått jobbet och om vem som var arbetsgivaren. Och vi fick titta på bilder och polisen sa, är det han? Är det han? Men ingen av oss vågade säga sanningen. Vi ljög allihopa och sa påhittade namn.
Ну, нам было страшно вот эти настоящие рассказывать.
Nej, vi var ju rädda att lämna riktiga uppgifter. Polisen ställer frågor och sen lämnar vi den där plats som går ut. Och den ju arbetsgivaren mötte oss utanför. Och han sa, vilka frågor fick du? Vad svarade du? Han frågade direkt efteråt. Och då jag sa, jag lämnade inte dina uppgifter. Jag lurade dem. Jag sa något annat. Men jag tror att han bara kontrollerat mig. Lämnade jag hans uppgifter eller inte?
Mannen som var lovad 60 kronor i timmen på Eat Food Factory berättade för mig om kylan i lokalerna. Vi frös hela tiden, säger han, särskilt om fötterna.
Мы разговаривали же между собой те, кто там работали, и тогда мы тоже.
Vi brukade diskutera själva arbetstagarna. Jag vet att jag tror om det facket till exempel skulle reda ut det, de skulle kanske straffa dem för att det är fruktansvärt kallt innerst inne och det varmt te hjälper inte alls. Vi frös ju hela tiden där.
Men fanns det skyddskläder att sätta på sig?
Нет, нам не давали никакой теплой одежды. У нас была теплая одежда.
Nej, vi fick inte något varmkläder eller sånt. Vi hade egna varma kläder hemifrån. Vi brukade ta på oss mycket, så mycket kläder som vi kan. Men samtidigt, om det kommer någon person utifrån från myndigheten och försöker undersöka själva utrymmet, då han brukade säga, ta på er de där vita rock. För att det är obligatoriskt att ha det. Men i vanlig fall, vi brukade strunta i det. För att det viktigaste för oss, det var varma kläder.
Chefen visste redan innan att det skulle bli kontroll, berättar mannen från Uzbekistan. Då sa han åt oss att ta på oss de vita rockarna och att vi skulle jobba lugnt och inte stressa. Och så tog han ner hastigheten på det löpande bandet.
Да, он знал заранее, когда кто-то должен был прийти.
Han visste ju att det kommer någon att ska kontrollera alla arbetstagarna för att arbetstagarna måste ha någon speciell kläder. Kläderna måste vara helt rena och han sa nej, ta det bara lugnt och jobba som du ska jobba i lugn och ro, stressa inte dig. Och vi alla låtsades ju att vi jobbar i lugnt och det är ganska varmt här fast det var ju tvärtom.
Ну, когда приходили вот люди от властей, которые.
När kommer någon personal från myndigheter och vill ju kontrollera, då själva den rullbandet åker långsamt, inte lika fort. Men när vi jobbar själva, då rullbandet kör ju väldigt fort. Att vi måste hinna och göra det snabbt och fort. Men när det kommer något kontroll, det är långsamt och det är lugn och ro. Och vi kan ju hinna allt att göra och det är fint.
Din kropp, undrar jag bara, hur det kändes i kroppen efter att ha varit i den där kalla lokalen en hel dag?
Ну, там многие. Вот пострадали от того, что там.
Ja, det är många personer som drabbades ju på grund av att det är ju kallt inne och de är frös under andra arbete. Jag fick ju såna smärtor både i ryggen, njurarna och benen. Först benen ju kliades mycket och då jag använde det sprit. Men det hjälpte inte alls. De andra uzbekerna som tagit kontakt med vården gick till vårdcentralen och kunde inte jobba till exempel 2-3 dagar. De Murat använder andra uzbeker. De hittar ju väldigt snabbt nya uzbeker. Och sen han säger, om du är så sjuk, du behöver inte komma tillbaka.
Jag heter Alexandra Lindgren och är business manager på Eat Food Factory.
Några dagar efter polisens arbetsplatskontroll i oktober förra året träffar jag Alexandra Lindgren på Eat Food Factory. Det är hon som svarar på journalisternas frågor.
Jag tycker att vi är ett mångkulturellt företag som välkomnar alla.
Då på morgonen, det som hände sen då, de tog med sig och grep 32 av era anställda. Varför?
Som vi har förstått det så hade de inte sina papper i ordning. Och exakt vad det som vad som inte var i ordning, det vet jag inte, utan det är någonting för gränspolisen att svara på, eller Migrationsverket.
Och det här med låga löner då?
Ja, det stämmer inte. Vi betalar ut lön enligt kollektivavtal. Jag vill inte gå in på exakta löner, men alla har lön enligt kollektivavtal.
Och sen någon slags allmän känsla av otrygghet, att man inte riktigt kan säga ifrån när någonting är fel, då hotas man av sparken, och det som arbetare har då beskrivit för journalister.
Ja, och det är också en bild av oss som jag inte alls känner igen. Man kan komma till mig, man kan komma till vår produktionschef eller vem som helst på det här företaget och säga precis det man tycker och känner.
Visst är det kallt i våra produktionslokaler, säger hon, men alla har skyddskläder.
Alla som arbetar har speciella skyddskläder, och vi skulle inte kunna ha hygiencertifieringar som vi har om vi inte hade korrekta arbetsskyddskläder.
Alexandra Lindgren, affärsansvarig på Eat Food Factory, visar mig runt i lokalerna. Men det pågår ingen produktion när vi är där. Det löpande bandet står still.
Här är då ett band du ser i mitten här. Sen står medarbetarna på sidor, och så häller vi i majs från en sida och tomater på andra sidan.
Hälften av de 32 anställda som grips vid polisens razzia på Eat Food Factory låses sedan in på Migrationsverkets förvar i väntan på att avvisas till sina hemländer Uzbekistan, Kazakstan och Mongoliet. Jag försöker få tag i dem innan de skickas tillbaka, men jag kommer för sent. Men jag träffar Solto från Kirgizistan på ett av Migrationsverkets förvar. Han kände en av dem som jobbade på Eat Food Factory.
Что они работали в это фирма, которая обеспечивала вот эти воздушные суда SAS.
Han berättade att han jobbade något salatföretag eller hamburgsföretag. De förberedde mat till SAS, och han berättade att han jobbade där.
Jag får ett telefonnummer av Solto till killen som jobbade på Eat Food Factory och som just skickats tillbaka till Kazakstan. Och nu gör jag något dumt som skrämmer upp både min tolk, killen jag pratar med och mig själv. Jag ringer numret i Kazakstan för att fråga allt jag undrar. Varför skickades du tillbaka? Hur var det på jobbet? Vad tjänade du? Det är konstiga pipljud på telefonlinjen. Killen vill inte svara på mina frågor, och till sist tvingas vi avsluta samtalet. Jag har förvrängt hans röst i det ni hör nu.
Ja, jag jobbade där. Mm.
Hur var det arbetet, tycker du, nu så här efteråt?
Jag var ju ledsen att jag utvisades ur Sverige.
Vet du varför du utvisades?
Ja.
Ja.
Varför då?
Jag hade problem med dokumenter. Mm.
Men när du fick jobbet där, frågade arbetsgivaren dig efter dina dokument och dina arbetstillstånd?
Ja, после того, как вы, kan du upprepa frågan?
När du fick...
Ranje, nu är jag själv som är väldigt orolig. Det går inte på telefonen.
Nej, det är sådana frågor.
Du vet ju att den där telefonen är avlyssnas överallt.
Är det det som är pipet, eller?
Ja. Jag står just nu och darrar egentligen, jag är chockad.
Ursäkta om jag gjorde dig orolig, du måste förstå att det var inte alls min mening. Jag ville bara prata, du vet att jag bor i ett helt annat slags land än vad du gör.
Nej, jag mår gott om att
jag kan ju prata med dig, men inte angående den här teman. Okej, tack i alla fall.
Tack i alla fall. Tack ska du ha.
Tack.
Hej. Det går inte att ställa sådana frågor på telefon.
Ranjit, går inte. Ni verkligen måste förstå att telefonerna avlyssnas i Centralasien.
Mm.
När du ser angående och han berättar angående dokumenter.
Mm.
Och det betyder att de lyssnar ju på, som kan ju trycka på, vad har du gjort där utan dokumenter? Det är vanlig fråga av poliser. Och de där poliserna är inte så här, de är inte snälla, de slår direkt.
Jag känner mig dum. Jag har försatt en person flera hundra mil härifrån i fara. Jag borde vetat bättre. Innan vi avbröt samtalet bad jag mannen i Kazakstan om att få numret till hans vänner. De som också jobbade på Eat Food Factory i Jordbro. De bor alla i samma stad i Kazakstan. Nej, säger han, du får inte numret till någon. Och ring aldrig det här telefonnumret mer. Jag tänker på tystnaden och rädslan. Tystnaden och rädslan går som i en lång tunnel härifrån och bort till en stad i Kazakstan. Den tar aldrig slut. Men vad hade jag väntat mig? Jag ringer rakt in i en totalitär regim där medborgarna inte kan lita på någon. Och kan det vara så, tänker jag, att arbetsgivare i Sverige tycker att det är bekvämt med anställda som kommer från en kultur av tystnad och rädsla? Tillbaka till torsdagen den 13 oktober förra året när polisen kom till Eat Food Factory i Jordbro i Stockholm.
Ja, nu tar man som med sig några här som de har väl inte papperna i ordning och de kommer att föras till polishuset på Kungsholmen där man då kommer gå igenom det här ytterligare och sen kommer de eventuellt avvisas då om de är här illegalt. De kör sig iväg här nu.
Jag är lurad, säger Eat Food Factories vd Morat Korkmaz till Aftonbladets reporter. Han menar att de anställda sagt till honom att de hade arbetstillstånd.
Vi är jättebesvikna, jättearga över att vi har förts bakom ljuset för det här viset.
Men av de här personerna då? Alltså, eller?
Av de personerna, precis. Alltså någonstans så har ju de lurat oss.
Mannen från Uzbekistan som jobbade på Eat Food Factory har sett Aftonbladets webb-tv-klipp på internet. Chefen säger att vi lurat honom, men det är inte sant, säger han. Chefen visste att vi saknade arbetstillstånd när han anställde oss.
Du kan se att det finns intervju med arbetsgivaren.
Du får ju titta där. Det finns ju de där inspelningen både på tv och på datorn. Han anklagar oss istället. Han säger att vi lurat honom fast han visste ju att vi saknar arbetstillståndet. Han visste ju det från början.
Mannen från Uzbekistan har fortfarande inte fått betalt för tiden han jobbade på Eat Food Factory, säger han. Och första månaden skulle jag jobba helt gratis, säger mannen. De pengarna skulle stanna i företaget, sa chefen till mig, men jag förstod aldrig varför. Eat Food Factory har stora kunder. Coop, SAS, SJ, Lidl och Mat på jobbet. Efter polisingripandet vid Eat Food Factory var det bara Mat på jobbet, ett företag som bland annat levererat sallader och smörgåsar hit till Sveriges Radio, som avslutade sitt samarbete med Eat Food Factory. Coop och Lidl har fortfarande avtal med Eat Food Factory men har gjort ett tillfälligt inköpsstopp. Statliga SJ som säljer Eat Food Factorys sallader och smörgåsar ombord på sammanlagt 76 tågvagnar med bistro och kioskservering har fortsatt sin försäljning som vanligt och ser ingen orsak att bryta sitt avtal med Eat Food Factory. SJs presschef Dag Rosander betonar att det inte är SJ som har ett avtal med Eat Food Factory utan att det är SJs underleverantör LSG Skychefs som har det avtalet.
Ja, det får väl egentligen LSG Skychef svara för, men vi har garantier att allt går rätt och riktigt till.
Varifrån har ni de garantierna?
Från LSG Skychef.
Men har inte SJ som en stor kund ett eget intresse av att själva så att säga, kontrollera att allt går rätt till?
Absolut, det är just därför vi har varit noga med att kolla med LSG Skychef att det fungerar precis som det ska och att alla lagar och regler följs.
Men hur tänkte ni annars då på SJ när över 30 personer frihetsberövas där på ett ställe som levererar saker till SJ, smörgåsar och sallader?
Ja, det upplevde vi som dramatiskt. Det var därför vi direkt i samband med tog kontakt med vår leverantör och bad dem utreda vad det var som hade hänt.
Jag tar mina frågor vidare till Peter Stackeryd, vd för LSG Skychefs Sverige. Det stämmer att vi har ett avtal med Eat Food Factory, säger han. Hur länge vi haft det tänker jag inte kommentera.
Men vi har ett kommersiellt avtal med Eat Food Factory. Det är korrekt.
Men du, vad gjorde ni på LSG där efter polisrazzian då?
Det vill jag inte gå in på. Vi har ett kommersiellt avtal med Eat Food Factory som jag inte ville diskutera med någon utomstående part.
Men för att SJ i sin tur ska få insyn i förhållandena på Eat Food måste väl de gå via er, va?
SJ har full insyn, det är korrekt. Våra avtal som vi har är konfidentiella.
Just det. Men det jag undrar är vad ni vidtog för åtgärder när det kom fram massa uppgifter om att folk på Eat Food saknar arbetstillstånd bland annat.
Det vill jag inte gå in på, vad vi har gjort för åtgärder och inte.
Men det förstår inte jag, för ni är väl ändå ett företag som vill ha gott rykte och sådär.
Ja, men jag vill inte kommentera våra kommersiella förehavanden med dig. För att det är någonting som är kommersiellt mellan, eller någonting som är konfidentiellt mellan andra parter.
Ja, men hur kan du då ge de där garantierna som SJ tycker sig ha nu? Att allt det står rätt till på företaget Eat Food?
Det är några garantier som vi har fått ifrån Eat Food Factory.
Okej, men känner du dig då på LSG trygg med att nu är det okej arbetsförhållanden och de har okej löner och det är okej för de som jobbar där på Eat Food?
Jag känner mig helt trygg med det förhållandet vi har till Eat Food Factory. Det gör jag.
Ja, fast förhållandet till Eat Food är en sak, men jag syftar faktiskt på förhållandena för de som arbetar på Eat Food, inte er relation emellan, företagen emellan. Är det någonting du kan svara på? Om du känner dig trygg?
Nej.
Vad sa du?
Ja, nej, jag vill inte kommentera det. För jag vet inte det i detalj.
Men måste man inte veta det när man köper grejer av dem?
Jag vill inte kommentera det.
Jag ringer till Eat Food Factory för att ta del av de skriftliga så kallade garantier som LSG Skychefs och SJ fått. Men Eat Food Factory lämnar inte ut dem till mig utan hänvisar till LSG Skychefs. Men på LSG Skychefs får jag svaret att de skriftliga garantierna att allt går rätt till på Eat Food Factory inte är offentliga. Jag försöker orientera mig i företagens olika utsagor. Hemliga garantier. Vad är det för vits med garantier om de är hemliga, tänker jag? Vem är de till för? Vad händer om vanliga kunder hör av sig och undrar över arbetsvillkoren för de som gör salladerna och smörgåsarna? Kommer de få samma svar som jag? Varför vill statliga SJ medverka i det här hemlighetsmakeriet? Och varför tar SJ inget eget ansvar utan pekar neråt på sin underleverantör? Hur många sallader och smörgåsar handlar det förresten om som varje dag säljs ombord på de 76 tågen? Jag ställer frågan till SJs pressavdelning och får svaret. Eftersom SJ inte omfattas av offentlighetsprincipen lämnar vi inte ut vare sig antalet sallader eller smörgåsar som säljs. Konstiga pipljud på en telefonlinje till Kazakstan och en man som säger att jag aldrig mer får ringa. Hemliga garantier, uppgifter om uteblivna löner, ben som värker av kylan inne på Eat Food Factory. En räklandgång som kostar 75 kronor i bistrovagnen på SJ. Rädslan och tystnaden. Allt det här hör ihop, men man kan också välja att titta bort eller lyssna på berättelserna som aldrig verkar ta slut.